Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag, sitter inte tillsammans med dig Stefan Wahlberg i någon flashig studio. Vi sitter på varsitt håll och hoppas jag blickar båda ut över ett vårigt landskap idag.
Jo då, det är ju så att våren är ju faktiskt här och jag brukar ju alltid säga att den här sista kampen som vintern utspelar i mot oss, den ska bara komma och sen är våren och den här mer pollenrika säsongen i kapp.
Det är skönt ju, nu får det räcka med snö och vinter tycker jag. Det var ju fruktansvärt när vi spelade in förra veckan. Det var ju verkligen vinterns sista skälvande timmar som vi fick uppleva när vi satt och tittade ut över takåsarna i Stockholm där och såg dem täckas med vit snö. Det hoppas jag verkligen var sista gången på länge som vi tvingades bevittna detta. Du, har du kollat mycket på TV på senaste tiden? Jag skickade ett roligt klipp till dig här som jag sprang över tidigare idag som jag tyckte att du skulle se. Det var någon form av sponsrat inslag från mitten av 90-talet med någon jovialisk göteborgsk matjournalist och den mycket kända kocken Leif Mannerström. Jag tyckte det var ett roligt exempel på hur långsamt TV var på den tiden när du faktiskt jobbade med TV och hur snabb TV är idag jämfört med 1996.
Ja, det är alltid spännande att gå tillbaka och titta på, som du sa, ett gammalt klipp från mitten av 90-talet som låg på YouTube med hur man då omständligt och systematiskt kronologiskt berättade hur man skulle tillaga en viss maträtt. Och idag går allt snabbt. Ska vi inte prata om dramaturgi och journalistik här kanske, men man kan ju säga att de här grundreglerna om att stjäl inte din tittares, lyssnares eller läsares tid, den har blivit mer och mer effektiv i många sammanhang, och att man då kanske i allt för stor omfattning startar berättelserna väldigt sent och avslutar dem så snabbt som möjligt. Sen är det ju en smakfråga vad som är att slösa på sina lyssnares tid, och det gäller ju inte minst i poddsammanhang.
Verkligen inte, men var det inte väldigt mycket av det som man brukar kalla för apelsin-tv, det vill säga att någon håller fram någonting och säger, vad är det där för någonting? Jo, det är persilja här som vi ska ha i den här grytan. Och, ja, vad är det där? Ja, det är dagens torsk som vi ska steka. Alltså, jo, det var väldigt mycket så liksom hela tiden, och det kändes som att matkunskaperna bland svenskarna när det gäller liksom den där typen av mat, den kanske inte var lika stor då som den är idag.
Nej, men det är alltså, ordet apelsin-tv är ett välkänt begrepp i mediesammanhang. Det vill säga att man visar en bild på en apelsin och så säger man detta är en apelsin. Och då har man liksom missat poängen med bildmediet och tv som medium, där man kan förhoppningsvis ha någon form av simultan berättande i bild samtidigt som man har någon som säger något eller speaker eller sådär. Men det var också intressant, alltså sånt där som man kanske inte idag skulle prata om, att det var viktigt att ha vassa knivar och sådär som Mannerström då hade som argument för att han kunde skära fina skivor utav den här, jag vet inte om det var någon marulk eller havskatt eller vad det var han stod och skar i.
Nej, men också att man pratade så mycket om att man kunde laga mat helt utan fett och att det var bra, man skulle tänka på sånt och man inte skulle äta smör varje dag. Och så att man...
Ville, varför pratar vi om det här i Dagens Juridikpodden? Det var ett roligt inslag, men...
Ja, men det kan man väl, vi äger ju, precis som den här Anders Arnell ägde sin tv-tid på den tiden, så äger vi den här tiden. Men okej, låt gå, tiderna har förändrats.
Jo, det var kul, du skickade det där klippet till mig. Och det var väl roligt att det kom in lite i podden, men med tanke på det här med att inte slösa på sina lyssnares tid allt för mycket. Kanske vi borde gå vidare.
Ja, vi skiter i det. Vi skiter i Leif Malmström och Anders Arnell och flyttar oss till den juridiska världen där Dagens Juridik förra veckan kunde avslöja, kan man väl säga, att det har inletts en förundersökning med anledning av att det i ett ärende som granskats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har använts hemliga tvångsmedel trots att domstolen inte hade meddelat tillstånd till detta. Det är ju i dagsläget lite oklart hur den här förundersökningen går framåt, vad den handlar om. Det vi vet är att det rör sig om ett misstänkt tjänstefel, men vi vet inte om det finns någon misstänkt, om det är åklagaren i fråga som är misstänkt eller om det är någon på polisen som så att säga har verkställt det här hemliga tvångsmedlet trots att man har känt till att det inte har varit tillåtet att göra så. Det här är ju ett exempel på några av de risker som inte minst du, Stefan, har pekat på när det gäller den här utökade möjligheten till att använda hemliga tvångsmedel i olika typer av syften. Vad var din reaktion när du tog del av det här reportaget?
Ja, det är, man får aldrig slappna av, men man börjar ju bli rätt när det gäller det här så kallade sluttande planet, så börjar man ju bli rätt luttrad faktiskt. Och jag tycker det är ett utmärkt exempel på någonting som då, om det är av slentrianmässighet eller om det är med berått mod som det här har begåtts, det vet vi inte som sagt eftersom förundersökning pågår kring det. Men det är ett faktum. Två saker är ju, kan vi slå fast. Det ena är att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har upptäckt det här på ett, tycker jag själv, då, föredömligt sätt när man då gick igenom alla, som jag förstod det, all tvångsmedelsanvändning i Nyköping och hittade just det här som ett exempel, trots att det egentligen låg dolt bland ett antal övriga beslut där man hade fått bifall av domstolen i de övriga fallen, men avslag i ett av fallen av hemlig övervakning då, av elektronisk kommunikation. Och det finns alltså ett nej från domstolen. Det är inte så att det saknas tillstånd bara, utan det finns till och med ett uttalat nej från domstolen. Och det här resulterar då i att någon ändå, trots det här nejet, använder sig utav det som om det vore ett ja. Och det, jag vet inte, jag bara känner att det är dåligt. Jag säger inte att det här är något som är ett systematiskt återkommande fel. Hoppas jag verkligen inte att det är, men det är allvarligt. Alltså därför att de här bestämmelserna tillkommer ju i en kontext där man alltid gör utfästelser om både vad ska vi kalla det för, integritet och för den delen då rättssäkerhetsgarantier. Och även lagstiftaren har ju pekat på att det här är något som får användas under vissa specifika omständigheter när det är uppfyllt vissa krav. Och dessutom så ska då åtgärden vara av synnerlig vikt för utredningen, står uttryckligen då i rättegångsbalkens bestämmelser. Och då frågar man sig, vad är det där värt egentligen? Alltså det är rätt starka ord, att det ska vara synnerlig vikt för utredningen, medan det då i verkligheten snarare framstår som en rutinåtgärd i samband med polisens arbete många gånger. Om rutinåtgärden dessutom blir så rutinmässigt så att man helt enkelt missar eller struntar i ett avslag från domstolen, ja då är ju inte det här värt någonting längre, den här lagstiftningen. Så att, jag hoppas att man kan identifiera en ansvarig för det här och att lagföring kan ske i sedvanlig ordning.
Låt säga att det här nu skulle leda till exempelvis ett åtal och kanske i förlängningen en fällande dom, eller att man, ja, vad det nu kan leda till. Tror du att det kommer att ses bara som en plump i protokollet och någonting som kommer att hända när man hanterar många tvångsmedelsärenden, både från åklagarnas och polisens sida? Eller tror du de facto att det kommer att leda till att folk blir upprörda och ifrågasätter huruvida det är befogat att använda hemliga tvångsmedel i så stor utsträckning som det är tänkt att det ska ske här framöver?
Nej, jag tror att det finns en betydligt högre acceptans hos allmänheten kring hemliga tvångsmedel än vad som kanske du eller jag har. Men framförallt så tror jag att förståelsen för att det blir fel är större än vad den borde vara. Därför att man tycker att jag har ett och annat misstag i arbetet, må väl vara hänt. Men det här är ganska allvarliga grejer ur ett principiellt perspektiv. Därför att om det inte hade varit allvarligt att sånt här sker, då hade vi inte behövt alla de här rättssäkerhets- och integritetsgarantierna, och då hade vi inte behövt alla de här fina orden i lagstiftningen och de extrema överväganden som görs innan man utvidgar då möjligheterna till hemliga tvångsmedel. Och då kan vi ju ha ett High Chaparral och ren anarki på fronten och säga att kan vi bara stifta lag som säger att när polisen anser det påkallat så får hemlig då övervakning eller avlyssning ske, punkt slut. Och så är det inte, så vill ingen ha det, men när det då blir fel som i det här sammanhanget. Jag kan inte redogöra för riktigt den tekniska delen av det här, men jag är lite förvånad också över att det faktiskt rent tekniskt går att verkställa en övervakning av det här slaget utan att då det finns korrekta papper på det. För någon ska ju de facto, ja, vad man nu gör, trycka på knappar och sätta till tekniska, i det här fallet är det väl IT-mässiga möjligheter som ska öppnas och så vidare. Jag kan inte svara på det exakt, men det borde inte kunna ske.
Du var själv inne på säkerhet och integritetsskyddsnämnden där och deras liksom arbete med att rota fram det här i en hög av väldigt många ärenden. Tror du att deras resurser är tillräckliga här nu då framöver när vi kommer att se en upptrappning av användningen av hemliga tvångsmedel? De är inte så jättemånga, ska vi säga.
Nej, men alltså det är ju samtidigt så att man ska samtidigt inte måla fan på väggen, utan man får utgå ifrån, och det kan man då säga även utifrån vår erfarenhet, att det är klart att i de allra flesta fallen sköts sånt här då på ett bra sätt. Men och säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kan ju omöjligt vara inne och titta på alla ärenden som finns i Sverige om sånt här. Det handlar om tusentals och åter tusentals beslut som fattas varje år. Men det finns en väsentlig poäng i att upptäcktsrisken, precis som i andra brottsliga sammanhang, att upptäcktsrisken genom säkerhets- och integritetsskyddsnämndens försorg framstår som tillräckligt stor för att man ska, så att säga, vara på sin vakt och inte begå den här typen av, vare sig det handlar om ett uppsåtligt brott eller ett oaktsamt misstag i samband med den här typen utav verksamhet. Och det är väl ett av syftena också, att det ska stämma till sån eftertanke att man även en brottsling inom myndigheterna som tänkte sig att kunna missbruka då olika maktbefogenheter som till exempel hemliga tvångsmedel ska veta att det här är någonting som kan kosta oss vidare i slutändan.
Vi får väl se vart det här tar vägen. Vi kommer åtminstone att följa det här ärendet på Dagens Juridik och se om det blir något åtal eller vad som händer helt enkelt. Vi lovar att återkomma i frågan även i podden. Då ska vi prata domarrekrytering, Stefan. Både Dagens Juridik och Svenska Dagbladet, eller om det till och med var TT, jag minns inte exakt, på rak arm har den senaste tiden rapporterat om att det är svårt att rekrytera domare. Inte minst till de lite mindre tingsrätterna på kanske lite mindre orter, så är det alltså svårt att locka domare dit. Vi tittade lite i Domstolsverkets årsredovisning och kunde konstatera att antalet sökande till de utannonserade tjänsterna var betydligt färre förra året än vad det var 2022, och vi har ju flera gånger pratat om det här ämnet tidigare i den här podden. Men läget är ju minst sagt oroande, tycker jag, om det är så pass svårt att hitta kvalificerade sökande till de här tjänsterna som man annonserar. Och jag vet att Sveriges Domstolar och Domstolsverket och generaldirektören där jobbar hårt med de här frågorna, men samtidigt, hur länge kan man jobba hårt med de här frågorna utan att det blir ett resultat? Och vad finns det för lösningar, tror du, på den här problematiken?
Alltså jag tror det handlar om två saker. Den ena är praktisk och den andra är principiell. Och i en praktisk mening så handlar det om att göra domaryrket attraktivt som arbetsplats och som yrkesutövande arena. Och det är ett yrke att vara domare. Vi pratade om det så sent som förra podden, just där som hade med alltså det löpande band principen att göra, som även inom Domstolsverket och domstolsvärlden måste få göra sig gällande när det gäller rutinartade mål och så vidare, även om man inte får slappna av för den sakens skull. Men det som många domare upplever som en väldigt hög arbetsbelastning och att de inte fullt allvar hinner med och kanske framförallt är tvungna att närma sig någonting som åtminstone liknar avkall på rättssäkerhetsaspekten, som ändå är domarens egen heder och avlagda domared, va? Det blir ju allvarligt. Så där har du en rent praktisk fråga. Men sen tror jag att den principiella frågan till syvende och sist handlar det om att höja anseendet för domaryrket. Det är fortfarande så fint att vara domare och så, men jag tror att man måste, som han har gjort i vissa andra sammanhang, när det är till exempel lärare för ett antal år sedan, så att säga, höja statusen genom att till att börja med höja lönerna. Jag är fortfarande av den uppfattningen att domaryrket är så pass viktigt och som begränsad omfattning påverkar den statliga budgeten att man, om jag tar i då, säger att jag i princip skulle kunna fördubbla domarlönerna. För att säga att det här är ett yrke som det ställs väldigt stora krav på och som därutöver är ett, ska vi säga, prestigeyrke för jurister, därför att vi kan prata hur mycket juridik som helst, du och jag. Vi kan prata vad du vill, lagstiftningsfrågor, rättssociologiska frågor. Vi kan prata om specifika måltyper och om systemfel inom rättsväsendet. Men till syvende och sist så är det så att det är på domstolarnas bord som allting hamnar. Och det är till syvende och sist domstolarna som avgör alla dessa rättsliga spörsmål och diskussioner som förs i samhället och inte minst av oss i den här podden. Och när det väl ligger där på tingsrättsdomarens bord så påbörjas då, så att säga, det är början på slutet, vare sig det är ett brottmål, ett tvistemål eller något annat som ärende som ska avgöras. Och om man lyfter upp det faktum att du har som domare, jag vill inte säga att makten i sig ska vara lockande, men du har en väldigt stor möjlighet att vara med och göra någonting som då är väldigt både fint och viktigt, nämligen att tolka och tillämpa lag, och det är grunden för rättsstaten som i sin tur är grunden för demokratin. Så att med risk för att bli lite högtravande här, så är det ett väldigt stort och fint förtroende man har att få vara domare, och den principiella frågan tror jag måste lyftas upp tillsammans med att man rent praktiskt ser till att det finns en rimlig arbetsbelastning i yrket. Sen om det verkligen är så många av de här domarna i de här domar uppropen har gjort gällande, att det är sån hög arbetsbelastning, att det skulle vara överlag så, det kan man nog låta vara osagt. Det kan nog variera en hel del.
Jag läste en kommentar till det här inlägget på LinkedIn som är skrivet av en herre som heter Jakob Heidbrink, som är lektor på Göteborgs universitet. Han är docent i civilrätt. Och han skrev där att han själv arbetat som adjungerat råd i Göta hovrätt tidigare och pekar då ut två stycken faktorer som uppenbara hinder för en bättre och mer då kanske effektiv rekrytering. Han pekar dels på att domstolarna inte är attraktiva för den som tycker att civilrätt är roligare än straffrätt och tycker att man behöver titta närmare på frågan om det här med specialiserade kammare. Och sen så pekar han på att utbildningen är det andra hindret och beskriver då att man får sitta ting i en domstol och sen måste man flytta på sig till hovrätten i samma domsaga och sen flytta tillbaka till tingsrätten liksom i ett tredje steg där, och att det är också sånt som är svårt om man befinner sig i en tid när man ska skaffa barn eller bilda familj och bostadsmarknaden ser ut som den gör och det är inte så lätt att bara flytta hit och dit. Det tycker jag var två stycken intressanta aspekter.
Jo, absolut. Jag menar, om du går den klassiska domarbanan, om du utgår från den, så blir du först fiskal och sen ska du tillbaka, och då ska du ut på underrätt och sen ska du tillbaka till hovrätten som, vad är det, först EF-assessor och sen blir du assessor och sen kan du söka ordinarie domartjänster egentligen var du vill. Va? Men ja, så jag tror att han har till stor del rätt där, samtidigt som det inte är unikt för den akademiska karriären. Det gäller ju även läkare som till exempel ska göra AT först och sen ST någon annanstans och så vidare. Tittar man historiskt på ett stort antal yrken så har det då inte bara funnits kanske en viss skyldighet utan kanske också en viss möjlighet att flytta runt på olika ställen. Det gäller ju gamla officersyrket och det gäller till viss del poliser och polischefsyrket, åklagare och sådär som tidigare flyttade runt på olika orter och mellan stora städer ibland och stora städer ibland. Och ja, på den vägen är det liksom. Det, så kan man ju se det. Men en viktig fråga i det här sammanhanget som ibland lyfts upp på gott och ont, det är också att man då när man kommer ut som assessor och i princip är färdigutbildad i domarbanan av tradition, hamnar på någon annan myndighet än domstol. Det vill säga man gör ofta ett par år på regeringskansliet eller på justitiekanslern eller justitieombudsmannen eller på någon annan myndighet, eftersom man då är så att säga en kan säga, kvalificerad jurist. Och det är inte bara bra att få in dem på myndigheter och så, utan det är också väldigt bra att komma ut och se hur till exempel lagstiftningsarbete och beredningsarbetet går till inom regeringskansliet. Och där tappar man ju många assessorer som då egentligen har gått den här långa fina domarutbildningen, och sen blir de kvar på myndighet eller regeringskansliet utan att komma tillbaka till domstolsvärlden.
Men det här med specialiserade kammare då, som han Jakob Hedbrink lyfter där. Jag tycker det är ett intressant påpekande med tanke på de ganska många reportagen som jag nu har gjort på senare tid om det här med skiljeförfaranden och sådär. Vi ser att en väldigt stor andel av de kommersiella tvisterna prövas i skiljeförfaranden och inte i allmän domstol. Många företag vänder sig istället till skiljedomsinstituten istället för att gå ansöka om stämning exempelvis vid en allmän domstol, för man tycker det tar för lång tid och så vidare. Och då kan man ju förstå att antalet liksom, civilmål blir ju kanske färre då av den digniteten som domare kanske tycker är roligt att vara med och besluta i, och då blir det ju inte lika attraktivt om man exempelvis är docent i civilrätt och skulle kunna tänka sig att hoppa på domarbanan.
Ja, alltså så här, man måste ju ställa sig frågan, ska vi ändra domstolssystemet och till exempel inrätta fler särskilda kammar eller specialkammar och avdelningar för att kunna attrahera fler jurister och bli domare, eller ska vi ändra på organisationen för att det blir en bättre och effektivare och mer rättssäker hantering av målen? Det ena behöver inte utesluta det andra, men jag tycker ändå att ibland så kanske en organisatorisk fråga borde utgå från verksamheten och inte från de anställda eller potentiellt anställda. Men för all del, om det inte skulle motverka verksamhetens egna syften, men däremot gynna rekryteringen av domare, precis som Jakob skriver, för till exempel folk som är civilrättsligt intresserade, så för all del. Vi har ju exempel på det med bland annat patent- och marknadsdomstolen, för att ta ett exempel, va, som en särskild domstol som är och även överdomstolen där. Vi har ju mark- och miljödomstolen och för den delen har vi ju en specialdomstol kvar i form av arbetsdomstolen, om det nu är arbetsrätten man är intresserad av. Och det skulle man säkert kunna göra. Sen är det en helt annan fråga som jag har pratat om väldigt, väldigt många gånger, nämligen då lämpligheten av att statsmakterna så öppet gynnar då de privata domstolarna, alltså skiljedomsinstituten och i allt större omfattning, som vi vet då, hade bara SEC, alltså Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, som man lite slarvigt brukar kalla det för. Det var du som skrev om att de omsatte 3 miljarder euro i omtvistat värde då, som bara på ett år processades i denna då slutna värld som skiljenämnder faktiskt utgör. Och det här har ju då främjats genom både särskild lagstiftning och inte minst genom att man då tillåter att höga domare i statlig anställning också tillåts att extra knäcka där utan att det ska ses som ett förtroendeskadligt sidouppdrag, vilket vi har pratat om vid väldigt, väldigt många tillfällen.
Men det är också svårt om man tittar på domstolar, man kan titta på andra myndigheter också. De kan ju liksom inte locka med samma saker som privata företag kan locka med. Det är kanske svårt att kunna erbjuda samma förmåner som ett nystartat techbolag som omsätter miljarder. Det är svårt att locka med svulstiga personalfester och resor utomlands på företagets bekostnad eller på arbetsgivarens bekostnad och sådär. Men samtidigt så innebär ju det här yrket, som många brukar påpeka, en ganska stor trygghet. Du har ditt förordnande, du jobbar på, och likhet som med dig där så kan jag ju tycka att det finns ju också en möjlighet då, om man väljer att se det från andra hållet, att man kan förflytta sig runt i landet beroende på familjesituation och liknande. Man kanske vill komma närmare någon familj eller flytta närmare någon annan. Då kan man ju faktiskt kanske lättare än många andra få ett förordnande vid en annan domstol.
Ja, och sen är det ju faktiskt så att Jag menar, även om jag tycker att man med stort fog kunde höja lönen för domare generellt sett, domstolsverket och ytterst justitiedepartementet emot mig naturligtvis, men det här är ju ett faktum att man skulle kunna göra det, därför att det skulle på marginalen knappast märkas, eftersom vi har drygt tusental ordinarie domare i Sverige, va? Det skulle man lägga på deras löner, så skulle det kosta en rundnätt summa som ändå i sammanhanget skulle försvinna in i det stora svarta hålet snarast, va? Men det skulle kanske vara nödvändigt både för att kunna locka fler kvalificerade jurister till domarbanan, men inte minst för att då uppfylla grundkravet inom de här principerna som vi ändå försöker verka inom, nämligen rättssäkerhet och rättsstatliga principer. Och om vi inte får då så pass bra jurister till domartjänsterna, så vet ju alla att vi är väldigt, väldigt illa ute. Det här är inte bra, alltså. Det spelar ingen roll om det är brottmål eller om det är tvistemål eller någon annan typ av ärenden som ska avgöras. Saknar man bra domare, så kommer aldrig allt det här andra som jag nämnde tidigare, den rättspolitiska debatten, det som sker i lagstiftningsväg med parlament och beredningsväg i både regeringskansliet och i utskott, allt det här som vi pratar om så mycket, om vi inte till syvende och sist kan få det rättssäkert och med god bibehållen effektivitet och kvalitet avgjort i våra domstolar, då funkar ju ingenting i samhället. Så är det ju.
Men skulle man kunna jobba ännu hårdare för att få andra typer, alltså de som inte är domare idag, att prova det här med att vara adjungerad domare? Skulle man kunna locka fler åklagare, advokater, myndighetsjurister att prova på domaryrket genom att sitta som adjungerad i exempelvis en tingsrätt eller en hovrätt under ett år eller ett halvår eller hur lång tid man nu sitter, för att så att säga locka fler kvalificerade jurister till yrket som inte har gått
domarbana? Det skulle man säkert, och det finns ju ett antal advokater. Vi vet ju att de så att säga allmänpraktiserande advokatbyråerna, man säger ut i landet och sådär, alla går ju inte jättebra, och det är tufft att få klienter och det är tufft att få jobb och sådär, och det ger ju på ett helt annat sätt om man pratar i sådana vardagliga termer som stadig inkomst och slippa jaga nya kunder och sådär, och sitta som domare på en tingsrätt och göra det där äkta och fina hantverket som så många tingsrättsdomare till exempel gör där ute. Och då pratar vi inte, ja, men det finns ju delar av det här som vi aldrig pratar om i den här podden, eller som vi aldrig skriver om i Dagens Juridik, eller som i princip aldrig i övrigt då nämns, av typen sånt här som är mer rutin som jurister sitter och ägnar sig åt. Man ska till exempel, det är fortfarande så att äktenskapsskillnad meddelas i Sverige genom dom, och den typen av ärenden ska ju också handläggas vid tingsrätten på den ort där då till exempel ett par som ska skiljas i bor. Men utöver den typen av extremt rutinartade ärenden så finns ju allting från det upp till extremt kvalificerade då bedömningar inom både brottmål och tvistemål, men även på våra förvaltningsdomstolar, skattemål och LVU-mål och annat sånt här som har med förvaltningsrätternas dagliga verksamhet att göra. Och det här kräver ju, komplicerade mål kräver kvalificerade domare för att det ska bli rätt. Och det är otroligt viktigt detta. Så det här är en utmaning som man inte bara borde prata om här.
Men om vi tar det där igen då. Om vi går in på det där igen som Jakob Hedbrink sa det. Om man pratar om de här specialiserade kammarna. Och liksom att man ska vara särskilt intresserad av någonting. Eller man kanske är särskilt kvalificerad på ett visst område och sådär. Det är ju det som lyfts fram även av de som arbetar med skiljeförfaranden. Att parterna då kan välja sina skiljedomar själva, och man vill ha någon som är väldigt väl insatt i ämnet och som är duktig på det här och så. Samtidigt så gjorde vi vår kollega Micke Kindbom en podd här för inte så länge sedan med de två justitieråden Petter Asp och Thomas Bull, och pratade om att de så att säga har bytt position där under en kortare tid. Petter har gått till högsta förvaltningsdomstolen och Thomas Bull har gått till högsta domstolen, och då lyfter väl inte minst Petter Asp fram det här med att det kan vara väldigt bra att alla inte är specialister på ett och samma område, och att det kan vara bra att ha någon som kommer lite från kanten. Tror att det kan finnas en fara med att specialisera domstolsväsendet för mycket, att man skulle ha speciella skattedomstolar, speciella miljödomstolar, speciella brottmålsdomstolar etc. etc.
Ja, den här frågan har ju lyfts när det gäller till exempel när bildandet av patent- och marknadsdomstolarna och tidigare när vi hade ännu fler så kallade specialdomstolar då, jag menar, vi har ju haft vattendomstolar och sådär i Sverige, att det blir en väldigt liten klick människor som sätter agendan för hur lagar ska tolkas och tillämpas, så att det inte alltid är av godo att det är så, även om de är väldigt, väldigt specialiserade. Och det har diskuterats även när det gäller mark- och miljödomstolarna och så, om det här förfarandet med att det hamnar på en viss klickdomare är så här, om det ibland kan vara bra med, precis som Peter Asp sa, en generalistiskt inslag som med helt nya ögon tittar på det här, och med ett kvalificerat juridisk bakgrund tittar på och säger, ha, är det så ni tittar på de här frågorna, men borde inte det angripas på det här sättet? Det kanske Peter har en poäng i, och till syvende och sist handlar ju det mesta om att det är underrätterna trots allt som avgör saker, och inte HFD och HD. Där är de ändå bara då handfull 30-tal drygt justitieråd på de här två högsta domstolarna. Men då har det liksom passerat så många andra ögon, och att mål som kommer från förvaltningsrätter och tingsrätter runt om i landet passerar upp via hovrätter och kammarrätter till de här högsta två instanserna. Då har redan inblandningen av andra ögon och juridiska hjärnor fått sätta sin prägel på det. Så där gör det kanske inte så mycket att de är ett fåtal då som så att säga, ytterst är de som bedömer svenska mål, och i en sån liten omfattning som det faktiskt handlar om när det handlar om prövningstillståndskraven i de högsta, våra två högsta domstolar. Jag vet inte om det här med särskilda domstolar, alltså särskilt inrättade avdelningar. Det har ju pratats om det från visst kvalificerat håll när det gäller på insolvensrätt, att vi borde som i många andra länder har särskilda konkursdomstolar, för det är ett så extremt udda och komplicerat ämne inom juridikens värld som omfattar så mycket bedömningsfrågor inför rekonstruktioner och akord och sånt där som kanske inte små, i alla fall inte mindre tingsrätter har erfarenhet nog av att kunna hantera när det väl dyker upp stora sådana kanske till och med börsnoterade bolag som hamnar på obestånd och så vidare.
Och det reser ju i sin tur då frågan, skulle man ha nämndemän i den där typen av specialdomstolar? Skulle vi ha råd, som du var inne på här för några veckor sedan, att inte ha nämndemän i den där typen av domstolar och alltid bara ha tre sits till exempel?
Ja, alltså det har man ju normalt i civilmål, i tvistemål så har man ju tre sits. Men skulle man ha det i specialiserade till exempel skattebrottmål, det stämmer ju till eftertanke din fråga, därför att varför har vi nämndemän? Jo, därför att den fina förklaringen är att det finns en insyn från så här vanliga människor som ska stå för det sunda förnuftet i motsats till fyrkantiga jurister. Då. Det är ju liksom den fina förklaringen. Den krassa verkligheten är ju, utöver den där fina förklaringen i vart fall, att det är en ekonomisk fråga. Vi skulle inte kunna avdöma mål i brottmål i svenska domstolar med den budgeten som domstolarna har om vi skulle ha tre sits med lagfarna domare i alla brottmål, vilket jag tror skulle vara kraftigt gynnande för både tilltron och rättssäkerheten i våra domstolar. Men det blir betydligt billigare. Ja, men vi har tre sits som huvudregel i tvistemål. Tre lagfarna domare, inga nämndemän. Och sen plötsligt i brottmål då, när människor kan kastas i finkan på livstidsfängelse, ja, då har vi en lagfaren domare, och sen så sitter det då några tre stycken då som har ersatt de här två andra lagfarna domarna i tvistemål som är plockade ifrån den politiska nomineringen till nämndemän. Och det är klart att det stämmer till viss eftertanke, oavsett om man då lyfter fram mitt första argument, nämligen att de här står för någon form av allmänhetens sunda förnuft, så är det klart att diskussionen äger sitt fulla berättigande.
När vi ändå är inne på det här med kostnader och sådär, Stefan, så tänkte jag att vi skulle prata lite om de utgifterna som det kallas, som Sveriges domstolar har för så kallade rättsliga biträden. Det kom ju en väldigt uppmärksammad granskning från Riksrevisionen i slutet av 2021 där man konstaterade att det är kontrollen när det gäller de här utgifterna var bristande när det kom till tingsrätterna. Man hade liksom inte full kontroll över, det fanns inte erforderlig kontroll över de pengarna som betalades ut helt enkelt. Och det har ju diskuterats mycket efter det, så här, hur ska vi göra? Det har kommit pengar tillskjutna till justitiekanslern bland annat, som har utökat sin granskning av kostnadsräkningar från offentliga försvarare och målsägandebiträden. Och nu kan man konstatera att 2023 så kostade de här juristerna, alltså de rättsliga biträdena, staten 3,7 miljarder kronor. Och då räknar vi in offentliga försvarare, det är målsägandebiträden, det är offentliga biträden, det är kostnader för rättshjälp enligt rättshjälpslagen, det är konkursförvaltare, det är tolkar och översättare, och sen så finns det lite annat där som heter övriga förordnanden och övriga aktörer. Men 3,7 miljoner är slutnotan och det är ju väldigt mycket pengar. Tror du
miljarder
precis. Tror du att kostnadskontrollen är bättre idag än vad det var inför Riksrevisionens granskning?
Det är den säkert, och det är inte heller dåligt att den är bättre. Samtidigt så tycker jag ju personligen att det har varit ett så stort fokus på det här att man kan ifrågasätta om advokater faktiskt får den ersättning som är skäligt påkallad utifrån nedlagd tid och framförallt behovet av den nedlagda tiden. Jag är fullt medveten om att det finns advokater och alltid har funnits advokater som lämnar in, som man brukar säga, saltade räkningar. Va? Och jag är fullt medveten om att kontrollen av det här är lite si och så i många avseenden. Det vill säga domstolarna har väldigt svårt att kontrollera annat än liksom skäligheten i stora drag. Man kan inte på timnivå kontrollera riktigt vad de här ombuden har gjort. Men det är ju samtidigt så att om man är advokat så måste man i någon mening också kunna ha med sin tillit i detta. Och jag har ju tidigare påpekat att det faktum att vi har ett system med advokater som är fristående, vilket de inte bara bör vara utan också måste få vara. Vi kan inte ha advokater anställda av staten som förordnat som offentliga försvarare, därför att det saknar all trovärdighet i en mer grundläggande bemärkelse. Och utifrån det system vi nu har idag så är det här ett system som då så att säga måste fungera. Åklagarna som sitter på den andra sidan som part, de har ju sin månadslön och åklagarmyndigheten har ju sin budget, och den har ju ökats inte minst de senaste åren ganska rejält för att man då ska kunna möta det behov som finns där ute, och inte minst eftersom polisen har fått mer resurser och så vidare. Och nu pratar vi brottmål som vi ofta gör i de här sammanhangen, men det är där de stora volymerna också finns utav uppdrag som offentliga biträden eller offentliga försvarare då, och målsägande biträden för den delen också. Och det här jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att försöka sätta det i den kontexten att advokaterna som jobbar som offentliga biträden gör det på uppdrag av staten, men det finns ingen så att säga myndighet där bakom som varken kontrollerar detta eller för den delen heller har någon overhead som man kan ha för att sköta verksamheten. Om en åklagare blir sjuk så kan man skicka en annan, men det kan man inte riktigt göra med advokater på samma sätt, även om det finns möjlighet till substitution och sådär. Det är ett väldigt speciellt uppdrag.
Men om vi tittar på just de offentliga försvararna då, så är ju utgifterna, om vi kallar det så, för drygt 2,1 miljarder kronor. Det var drygt 1,9 miljarder kronor 2022 och drygt 2 miljarder kronor 2021. Samtidigt så ska man ju då säga att antalet inkomna brottmål till tingsrätterna under förra året ökade med, tror jag, om det var 4%, och antalet inkomna brottmål till hovrätterna under förra året ökade med 10% eller om det var 9%. Så att vi ser ju också en målökning här, och då kanske det är naturligt att den här, alltså kostnaderna för offentliga försvar ökar. Samtidigt om man då tittar på den här granskningen från Riksrevisionen så kom ju de med en hel del förslag till både regering och Domstolsverket. Ett av de förslagen var att man skulle liksom se över granskningen som åklagarmyndigheten och justitiekanslern utför över de här kostnadsräkningarna, och det kan man väl då säga att regeringen den förra gjorde genom att tillskjuta mer resurser till JK som då har kunnat intensifiera sin granskning. Men om vi bara tittar på det som en sista parameter här. Det finns ju en del som förfärar sig över att den här summan stiger årligen. Då, att vi nu är uppe på, vad var det jag sa, drygt 3,7 miljarder kronor. Att kostnaden för målsägandebiträden och offentliga försvarare ökar är ju kanske då som sagt inte så konstigt om vi ser att antalet inkomna brottmål fortsätter att öka. Sen är ju frågan, vilket ansvar, om man nu tycker att det inte är bra att de här kostnaderna ökar och man tycker att man måste hålla nere dem, vilket ansvar har exempelvis åklagarna, polisen, för att utredningar i brottmål inte sväller alldeles för mycket? Vilket ansvar har domstolen att liksom försöka begränsa ner antalet rättegångsdagar till minsta möjliga antal och så vidare? Vilka ansvar har de här olika aktörerna i det som ibland kallas för rättskedjan för att det här inte ballar ur?
Ja, så polisen har ju inget ansvar för processuella frågor i domstolen. Utan
nej, men för en utredning.
Ja, det är ju förundersökningsledaren som ska sätta upp de ramarna, och förundersökningsledaren i de här fallen, ja, det kan ju vara en polismyndigheten som kan vara förundersökningsledare om det saknas en person som är skäligen misstänkt och så vidare enligt rättegångsbalken. Men i de här fallen vi pratar om och när man har kommit så här långt i en utredning så är det ju en åklagare. Och där har åklagaren ett stort ansvar både beträffande förundersökningens bedrivande naturligtvis, vilket är grunden för hur stort målet ska tillåtas att bli sen. Och ja, men det finns ju idag möjligheter till åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsningar som är i praktiken ganska långtgående när det gäller i varje fall mindre allvarlig brottslighet. Men jag tror ju också att de här så kallade mastodontmålen, de här stora målen, alltså jag vet att redan när Fredrik Wersäll var riksåklagare, det här är väl snart 20 år sedan, så satte han ihop en promemoria som jag kommer ihåg att jag läste då om hur man måste inom åklagarväsendet kunna klara av att begränsa målens storlek i de här rättegångarna som redan då började bli allt större. Va? Och att, jag vet inte om det där fick någon effekt av det som Fredrik Wersäll gjorde då, men det har ju diskuterats fram och tillbaka i allt från lagstiftningshänseende. Jag tror till och med man har ändrat rättegångsbalken för några år sedan för att det ska bli bättre kontroll på det här. Men jag tycker fortfarande att det på något sätt blir märkligt när domstolarna trots allt har en, som jag har förstått det, i praktiken väldigt liten möjlighet att påverka omfattningen av ett mål. Man kan naturligtvis påpeka sånt här som man med jämna mellanrum har lite samråd kring och sätter upp lite fina grupper med folk från de olika parterna i samfundet, och åklagare sitter med representanter från domstolsvärlden och säger att vi måste vara tydligare med sånt här grundläggande saker som yrkanden och grunder och hur man ska utveckla sin talan och bevisuppgifter och allt sånt där som dagligen flyter in i form av ibland flyttkartonger, va, till domstolarna där allt processmaterial måste få lämnas in, och man begränsar ingenting utav det här, och det kan vara både osorterat och ogenomtänkt i olika sammanhang. Och då är frågan, ja, men vi har ju sett nu kanske Sveriges genom historiens största mål som pågår, nämligen då Lundin Oil-målet med den här folkrättsrättegången som pågår. Och där är ju alltså tid för huvudförhandling är utsatt till 2,5 år. Och det här är ju inte systemet varken rustat för eller lagstiftningen tillkommen för, eller för den delen frågor som rör inte bara rättssäkerhet och de här finare delarna utav rättsprocessen, utan också rent praktiska saker, som en av de här åtalades försvarare, det var väl Per Samuelsson, som sa att min klient ska alltså är tvungen att tillbringa 2,5 år i någon form av domstolshäkte här, därför att han måste inställa sig till sin egen brottmålsrättegång som då på heltid närmast kommer att pågå under 2,5 år. Man hör ju att från det principiella till det praktiska så är inte systemet anpassat utifrån den här typen av mastodontmål. Och nu är det här ett extremfall, men det vi ser ju andra ärenden då, såna här större så kallade gangsterrättegångar, och vi har haft några av de här jättemålen som rör bidragsbrott av grövre kaliber som har slukat månader av rättegångsdagar, och det kostar enorma pengar därför att alla tilltalades försvarare bör vara närvarande vid alla rättegångstillfällen, och och så blir det något fel som det har blivit vid något tillfälle, så hela rättegången måste tas om och så vidare. Och här kanske man kan då av rent ordningsmässiga skäl ha en bättre uppstyrning, kanske till och med från domstolarnas sida, även om de är lite vinklippta, för att domstolen är ju så här en passiv aktör i till stor del i det här. Någon påstår att någonting har hänt och att det ska prövas i domstol, och vare sig det är en åklagare eller en kärande i ett tvistemål, så är det så här domstolens plikt att ta upp det här, och sen kan man då ställa sig frågan i vilken omfattning de ska kunna begränsa omfattningen av de här målen, och där kanske man skulle kunna göra mer från lagstiftarens sida och möjligtvis från domstolarnas egen sida, det vet inte jag.
Det är intressant i alla fall, tycker jag, att belysa flera olika aspekter av det här. Jag tycker att det blir lätt så att inte minst de offentliga försvararna, så att säga, får bära någon form av hundhuvud för att de här kostnaderna ökar. Och så det kanske inte alltid bara är deras fel, om man säger så.
Jag tror att det är till väldigt liten omfattning är deras fel, om man nu ska använda det uttrycket. Jag tror tvärtom, alltså att advokater representerar i försvaret precis som en svarande i tvistemål, och det är trots allt käranden och i ett brottmål åklagaren som i någon mening sätter ramarna för målets omfattning, för att åklagaren, även om vi har en absolut åtalsplikt i Sverige, så vet alla att det går att begränsa åtalets omfattning och sortera det på ett visst sätt. Och här kan man ju diskutera, kanske vi skulle ha fler förberedande muntliga förhandlingar även i brottmål, så att man så att säga kunde sortera målet bättre och se vad behöver vi faktiskt inte föra bevisning kring i sån stor omfattning som åklagaren hade tänkt. Det kanske är ostridigt med försvaret att ja, men det där behöver vi inte hålla på och kalla vittnen kring. Där tror jag det finns mycket att göra.
Så är det säkert. Du, klockan tickar. Snart 50 minuter här på klockan. Se vad händer i helgen. Ska du titta på Anders Arnell och Leif Mannerströms kockskola?
Ja, det tycker jag. Jag tänkte att jag kanske skulle plocka fram. Jag har en gammal bok av Mannerström som jag tror den heter Havets läckerhet eller så där. Den är både tummad och väldigt flottig på vissa sidor, för jag har gjort en del. Det finns bland annat ett väldigt bra recept på gratinerad hummer med Rockfordost och persilja och lite annat smått och gott. Och det blev jag lite sugen på när jag hörde Mannerströms namn här nämnas.
Ja, härligt. Själv rekommenderar jag alltid Prins Bertils kokbok. Den tycker jag det är en trevlig bok. Man kan både läsa och laga de recepten som har tillägnats honom av den här kokerskan, tror jag, som följde med honom ner till Provence när han...
Han lagade inte maten själv, utan han dikterade villkor.
Ja, så kan man väl säga. Så tror jag att det var. Men han rekommenderar en massa. Det är en jättetrevlig kokbok. Den kan man verkligen läsa.
Sverige i tiden, som kungen säger, va?
Ja, det heter den inte. Men
nej, jag vet det, men jag säger att kungens valspråk är för Sverige i tiden. Man dikterar för kokerskan vad man vill ha för mat.
Precis, och en av hans släktingars memoarer heter Krona eller Klave. Det tycker jag var en fyndig titel. Ja. Det hade varit ett roligt valspråk om kungens valspråk hade varit Krona eller Klave.
Ja, det hade ju funnits en viss poäng i det. Nu kanske vi inte ska gå in på kungahusets vara eller icke vara. Men jag kan för övrigt rekommendera den här fina boken som Vilhelm Moberg skrev, Därför är jag republikan. Den är ganska intressant att läsa även i en modern tid, som är ju 60-70 år senare.
Ja. Ja, eller så läser man Per Nuders biografi Stolt men inte nöjd. Tycker jag också är en bra titel på en biografi. Hörrni, där stoppar vi för idag. Det blir inga fler varken boktips eller matlagningstips från Dagens Juridikpodden den här veckan, utan vi säger tack och adjö och hoppas på återhörande om en vecka igen. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.